Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag, söndagen den 5 juli 2020. Temat för söndagen är att inte döma. I gudstjänsten kommer P.O. Johansson att predika och sjunga. Lena Kjellberg läser dagens text och Per-Erik Bernspång spelar trumpet. Bönestunden leds också av Per-Erik. Vasil Smytski spelar in gudstjänsten och jag, Stig Jonsson, vill nu först läsa ett ingångsord från Matteus evangeliet, det 7:e kapitlet, de 5 första verserna. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med, skall ni dömas. Och med den mått som ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.
Jag ska läsa från Lukas evangeliet, 6:e kapitel, verserna 36-42. Jesus sa, var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Barmhärtighetens Gud, som upprättar och förlåter, befria oss från vår lust att döma och fördöma, både oss själva och andra. Låt nådens ord förvandla våra hjärtan och vår värld. Genom Jesus Kristus. Amen.
Vem är Jesus, vem är han som en gång lidit, som blev missförstådd och hånad här på jord? Är han den som är mot synd och djävul stridig? Kan han hjälpa alla dem på honom tro? Han är Gudasonen som all makt är given, krön med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Vem är han som kämpade i bön för alla och på Golgata utgöt sitt dyra blod? Vem är han som lades ned i graven kalla, men på tredje dagen levande uppstod? Han är Gudasonen som all makt är given, krön med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Tack att du är den du säger dig att vara. Tack att du har segrat över död och grav. Du är värd i lovet från de frälsta skara, för det offer du för världens synder bar. Du är Gudasonen som all makt är given, krön med ära och konungslig härlighet. Du är vägen, du är sanningen och livet. Du mot syndare har stor barmhärtighet.
Ja, de sista två månaderna stannat mycket inför Johannes döparen. Jag minns för rätt många år sedan, jag blev väldigt schapperad över Johannes döparens liv. Och då läste jag oerhört mycket och försökte att tränga in i hans liv. Och idag så ska jag, temat är en man uppträdde sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Och Johannes, han var vägröjare för Jesus. Vi har haft vägbygge där borta jag bor, här på Emmagatan. Vi är så less på det här vägbygget, för det blir aldrig färdigt. Men Johannes, han var en vägbyggare. Han rätade ut stigarna för Jesus. Och det är ganska märkligt att Johannes och Jesus, det skilde bara 6 månader emellan dem. Och man kan inte fatta och förstå, Gud är så underbar så han sände Johannes den korta tiden. Man vet inte hur länge Johannes höll på att predika. Men det blev en oerhört stor väckelserörelse i det här. Och nu vill jag läsa texten i Matteus 3, 1-12. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade Judéens öken och sa: omvänd er, till himmelriket nära. Om honom heter det profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bane vägen för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saduceer kom ut för att döpa, blev döpta av honom, sa han till dem: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tro inte att ni kan säga till er själva, vi har Abraham till fader, jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet, och varje träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Jag döper er vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, medan agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Vi finner det i samtliga evangelier, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så finns det lite olika versioner om Johannes döparen. En fantastisk människa. Jag vet inte om du vet bakgrunden till det här med Johannes födelse, Zacharias och Elisabet. De var barnlösa. Och vid den tidpunkten som vi talar om här nu för så länge sedan, så var det en stor skam att inte ha barn. Och det var särskilt viktigt att ha någon son. Och så finns det en i kulturerna i Mellanöstern. Men Zacharias, de väntade att de skulle få någonting. Han arbetade i prästämbetet i Jerusalem. Det var 20 000 präster som under ett år hade arbetsuppgifter, och det var 12 avdelningar. Och dessa präster tjänstgjorde i templet och fick vara till en oerhörd välsignelse. De tände rökelse, de bad och de offrade. Men en gång så fick Johannes, eller Zacharias, den här uppgiften att gå in i det allra heligaste. Och där möter han en ängel, och det var ingen ängel vilken som helst ur den himmelska härskaran, utan det var faktiskt Gabriel som kom. Och han, Gabriel, han stod alltid inför Guds tron. Och han hade fått order på att gå till Jerusalems tempel och säga ett hälsningens budskap till Zacharias. Och det fick han. Och då säger ängeln att ni ska få en son. Och han ska gå före Messias. Du förstår vilken hälsning till en vanlig präst. Och du och jag, vi skulle möta en ängel. Och Gabriel, ja, vi skulle säkert skaka i flera veckor efter den händelsen, jag tänker mig. Men han ville inte riktigt tro. Han kunde inte tro detta. Och då säger ängeln, du ska bli stum intill din son är född. Därför att du inte trodde mitt ord. Så gick det en tid. Och så blev Elisabet gravid. Och det här var ju någonting fantastiskt. Hon höll sig borta i långa tider. Står det i texten när man läser det. Men så hade Jesu jordiska mor Maria också fått en underbar hälsning från himlalandet. Och Gabriel var där. Och vi som har läst texterna, det är någonting så fantastiskt. Jag har läst, när jag läser det här, besöket ifrån de här änglen när Maria blir havande, helig ande, en Guds son. Ja, det finns ingen möjlighet. Man bara är tvungen att vara tyst. För man förstår ingenting av detta. För det är en sån gudomlig sak som hände. Och Maria, hon gick till Elisabet. Och hon var då i sjätte månaden. Och vilket möte dessa två kvinnor hade. Jaha, vilket möte. Barnet spratt till i Elisabets mage när hon hörde Maria, Guds moder, komma här. Och så står det i texten att hon var där i 3 månader. Det var inga korta besök vid den tidpunkten. Och om man hårdrar texten lite, det står inte, men hon var säkert med vid förlossningen utav Johannes. För hon var där i 3 månader. Så det är vanlig matematik. Jag försöker dra lite utav det. Men det står ingenting. Och det står hellre inte i bibelordet hur de var släkt. Johannes och Jesus. Antingen var de kusiner eller sysslingar. Men det står ingenting om det i ordet. Men de var släkt, stod det. Så att de hade ju en, det här fanns en Guds plan ifrån urtiden att Johannes skulle bli vägröjare. Och Johannes, han står där i öknen, träder fram en dag plötsligt med ett evangelium, och du kan ju tänka, då står där nere i värmen och står och predikar att människor måste söka Gud och det måste bli förändring. Det får inte bli skenhelighet, som man sa billigt talat. Och folk kom. Och det är alltid så i väckelsetiden när Gud är färdig. Om det är enstaka i bänkarna, så är det plötsligt när Gud kommer med sin heliga ande över sitt folk. Då kommer det bli fullt utav människor. Och man känner den här värmen ifrån den heliga ande. Och det kände folket och de kom ut till Johannes. Och det finns heller inga belägg i kyrkohistorien någonting hur stor väckelsen var. Men det står att folk runt Jerusalem och Judén och Samarien kom ut till Johannes för att lyssna. Men de kände ett styng i sina hjärtan och bekände sina synder. För Johannes, han ville inte döpa dem om de inte bekände sina synder. Och du och jag, vi måste vara sådana att vi öppnar i våra hjärtan och säger: Herre, här är jag. Jag lägger fram mitt liv här. Förlåt mig alltihop och låt den heliga ande ta hand om våra liv. Och när de hade gjort det, då blev Johannes, då ville han döpa dem. Och du vet, det var ju fariseer och det var publikaner, synder, alla slags folk kom till Johannes. Och han fick vara med och se dem döpas. Sen en tid senare så kommer Jesus dit. Och då undrar man, vad ska gudasonen göra hos Johannes? Kan du se en sån ödmjukhet? Han som var till före allting annat. Han som var med i skapelsen. Han kommer till Johannes. Vad vill du, säger Jesus. Jag vill bli döpt av dig. Nej, döp mig, säger Johannes. Det är mycket bättre du döper mig. Det behöver jag. Nej, säger Jesus, det behövs oss att uppfylla all rättfärdighet. Och så döpte Jesus Johannes. Ja, Jordansfloden, den är brun. Men det var inte på grund av att Jesus döpte, eller alla som hade döpts, för det var sånt. Det var inte någon synd från Jesus som försvann i Jordan. Men han gjorde vad Gud ville. Tro och döp, så ska vi bli frälst. Du förstår vilken fantastisk. Sen säger en dag så står ju Jesus, kommer Jesus. Och så står Johannes där också. Och så då säger Johannes: se Guds lam som borttar världens synd. Och det var det ett par av Johannes lärjungar som följde Jesus. Vad bor du, säger det till Jesus. Följ med och se. Och så stannade man hela dagen hos Jesus. Och så blev man lärjungar till Jesus. Johannes, han hade ett sånt budskap och så starkt. Och han var ödmjuk, oerhört ödmjuk. Och han säger att jag är inte ens värdig att ta väck hans sandaler och knyta upp remmarna på sandalerna. För han är gudasonen. Och efter en tid så började Jesus och lärjungarna att döpa. Och då gick ryktet. Ja, och så kommer det till Johannes och säger: vet ni att han, Jesus, han döper ju också som du. Folk har alltid varit lite småpratiga. Då säger Johannes: det är självklart. Jag ska avta och han ska tillta. Helt fantastiskt. Vilken ödmjuk stämma. Johannes, han var så skarp så att han till och med gick an på Herodes, den stora konungen. Och så säger han: du har en hustru som du inte ska ha. Det är din broders hustru. Det var vast. Och Johannes, han tryckte till på den där ymma punkten. Jag ska se dig. Om man har en öm punkt i ryggen bara på en vanlig människa och trycker till. Det här, det var en öm punkt i Herodes. Han hade makt. Men Johannes, han tvekade inte. Han sa sanningen. Och sen efter en tid så hamnade Johannes i fängelse. För det här. Och jag kan tänka när Johannes, som hade stått i ökenvinden där ute vid Jordan, och varit med om en sån mäktig väckelse. Det kanske var 30-40 000 människor som kom till tro och döptes. Och så plötsligt så sitter han i en mörk fängelsehåla. Det är inte anstalten i Kalmar på fängelset, kära vän. Där har jag varit och sett och vilken mat jag har. Jag brukar säga det att det skulle vara skolbarn har den maten som de får på fängelsen där. Här i Sverige. Johannes han satt i den fängelsehålan. Och sen en dag så tar han, säger han till sina lärjungar två. Kan ni gå och se om Jesus är den rätt? Han har kanske kommit i tvivel, det säger inte bibelordet heller, men han hade säkert djupa tankar. Hade han gjort förgäves det han gjorde? Du vet hur det inte är med oss människor, vi får alltid lite kranka blekhet efteråt. Vi funderar på, är vi rätt? Och Johannes fick det också. Men då står det så underbart att när de kom till Jesus så höll Jesus på att bota de sjuka. Blinda fick sin syn, halta gå, lama blev helade och spetälska blev rena. Och då säger Jesus till dem, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Bibelordet säger heller ingenting att Johannes fick lättad, men jag tror att han kände, ja, jag är i alla fall rätt, trots att jag sitter i en fängelsehåla. Sen gick det en tid. Och det var ett stort kalas. Och den här dottern till Herodes bror dansade inför Herodes. Och då säger hon så här, hon går och pratar med sin mamma. Be om Johannes döpans huvud på ett fat. Och det blev så. Oerhört. Han kunde inte ha varit mycket mer än 35 år. Johannes döpan, han slutade sina dagar. När Jesus fick reda på detta, då står det, han drog sig undan. Han drog sig undan till nödetrakt. Jesus ledde sitt hjärta för Johannes. Han visste säkert hur det skulle gå för Gud. Guds son såg in i framtiden. Han såg det bakgrunden, nutiden och framtiden. Men han var ändå djupt skakad över detta. Och så säger han så här. Och det är en sån matematik som jag kan inte förstå. Jag kan ju kanske lite algebra och lite rötter och sånt roter och lite olika matematik. Men när man läser det här, då säger Jesus, säger Johannes, av kvinna född finns det ingen större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Vad säger du om den matematiken, kära vän, du som lyssnar? Vi är lika högt aktade allihop inför Gud. Den minste i Guds rike är ändå större än Johannes. Och Johannes var den största av kvinna född. Ja, man fattar inte allt det här med den himmelska matematiken. För Gud, han har en helt annan uppgift för oss. Du och jag, vi är satt i vår tid. Mitt i den här virustiden. Och du och jag sitter i den här tiden och vi har fått en tankeställare i vårt land och vårt folk. Att man kan inte tro att ingenting händer. Vi har det gott och väl och ingenting saknas oss. Det står i bibelordet också om detta. Vi må vara mycket lite fordras för att man ska ett helt land, en hel värld ska plötsligt få ett andrum och fundera på vad livet betyder. Och du kära vän som lyssnar till det här, livet består inte utan arbete och det gamla vanliga, utan livet består av att söka Gud. Det finns en evighet som du ska förbereda dig för. Jesus vill förlåta dig alla dina synder. Han älskar alla människor lika högt. Han älskade Johannes, han älskar mig och han älskar dig. Och jag var 14-15 år när jag tog emot Jesus. Och det är snart 60 år sedan detta. Och det håller än idag. Kära vän, läs lite om Johannes. Var som honom en vägröjare för Guds rike. Var en riktig vägröjare. Du och jag, vi är affischtavlor i vår tid. Vi är sända, vi är igenkända. Och vi behöver inte se så mycket. Den gamle kyrkofadern han sa, använd ord om det behövs, sa han. Och det är så, vi ska vara riktiga Kristusbrev, sända, tända och lästa av alla. Tack Herre för att du är densamme. Tack för din tjänare Johannes. Tack för att han fick vara vägröja. Jag ber det dig Herre, i mitt liv och den som lyssnar, att vi är vägröjare. Att vi jämnar stigarna för dig. Och den stigen som går in i vårt hjärtas inre, den vill jag att du riktigt rensar upp, Jesus. Rensa upp det så det är rent som den finaste glasväg här, kära Jesus. Jag ber dig, gör det i mitt hjärta och gör det i dem som har lyssnat. Och låt ditt ord tränga ner och ge en underbar seger. Amen.
Många av våra kända sånger i vår sångbok börjar här på jorden och slutar i himlen. Så är det också med en av den mycket kända sommarsalmen i denna ljuva sommartid. Jag ska strax spela ett par versar från den. Men innan vill jag läsa de fyra sista versarna som vi sällan sjunger eftersom det är en lång salm. Ack, är det redan här så skönt, på denna jord så härligt grönt, hur skall det då ej bliva? I himmelen där Gud berett, vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Ack, att jag redan stode där inför din tron, o Herre kär, och bure mina palmer. Jag ville då på änglars vis instämma i ditt lov och pris med tusen sköna salmer. Liksom ett träd i sol och regn, så låt min själ i andens hägn få växa alla dagar. Den sommar som av nåd jag får, Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar. Behåll mig till ditt paradis och låt mig på det trognas vis i dina gårdar grönska. Låt mig få tjäna dig alen, i trohet sann, i kärlek ren, så vill jag mer ej önska. De gemensamma bönämnen vi har i Ekumeniakyrkan den här söndagen handlar dels om församlingsgrundande arbete och dels om Ryssland. Herre, i en tid av distans, isolering och osäkerhet ber vi för de 25 nystartade församlingsgrupperna i vårt land. Låt dem få vara till välsignelse, glädje, trygghet och läkedom. Låt din ande inspirera och styrka dem när de möts i hemgrupper och i olika aktiviteter. Välsigna det de har och gör så att ditt namn blir ännu mer ärat i Sverige. Och så ber vi för våra systrar och bröder i de församlingarna i Ryssland där vi har våra relationer och kontakter. Tack för möjligheten att ha denna gemenskap. Vi ber att dessa församlingar ska hitta nya vägar för att ge evangeliet vidare även nu under pandemin. Vi ber för alla de som drabbas av sjukdom och den svåra ekonomiska situationen. Vi ber också för alla de företagare som är involverade i business coaching-programmet. Herre, så ser du oss alla var och en. Herre, ditt ord säger att inte en sparv faller till marken utan att du vet det. Tack för att du vet var varenda människa finns och vad var och en behöver. Så ber vi om förlåtelse för att vi inte har delat med oss så som vi borde. Hjälp oss att öppna upp för vad vi har som vi kan dela med oss av. Och hjälp oss i den tid som är just nu att se människors behov, både materiellt och behov av kontakt. Och hjälp oss var och en att göra vad vi kan. Så ber vi som du själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Detta var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00 men också på vår hemsida ekumeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något bönämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Jag vill också säga ett stort tack till alla medverkande. Ett särskilt tack till dig, PO, som predikat och sjungit för oss.